Skitsamma vilken tjänst det är. Det är fullkomligt skitsamma vilken tjänst det är. Det är inte vad man borde titta på, men det är bara vad alla tittar på. Generellt sett från på kandidatsidan.
Hej och välkommen till en podd om yrkesstolthet.
Tack.
Idag så sitter vi på ett helt öde kontor, eller hur?
Det är tomt för nionde veckan idag.
Och det är på grund av coronakrisen?
Ja, vi stängde ner direkt redan där den 11 mars så kände vi att det här kan nog bli någonting vi inte varit med om. Så att vi tog två testdagar direkt, torsdagen och fredagen, och så har vi stängt ner. Och så testade vi, så ses vi här på måndag igen. Och så utvärderade vi hur det var torsdags och fredags, vad funkar inte. Och på fredagen hade vi också en intern workshop. Så sa vi ställer om den, och det teamet fick jobba hårt på att göra om den till digitalt. Men vi sa att det här kommer säkert våra kunder behöva hjälp med fort. Liksom. Så vi ses här på måndag och utvärderar torsdag och fredag hemifrån och workshopen. Och vi har inte kommit tillbaka sedan dess. Så att här sitter vi nu i maj, och det är tomt. Och det är en ny värld.
Vi sitter alltså på Oddwork, där Pajan är vd och grundare. Jag sitter här bredvid ett pussel i ett av alla de här konferensrummen som du har börjat pussla på lediga stunder här.
Ja, man har behövt bryta av tankar väldigt många gånger här. Då var det 1000-bitars pussel på Italien, någonting som på Italien i sin forna glans.
Ja,
någonting som man gärna längtar tillbaka till. Så att den har hjälpt mycket.
Och för lyssnaren som inte känner till Oddwork, vad är det?
Vi är ett employer branding och rekryteringsföretag som jag och två väldigt nära vänner till mig startade för 8 år sedan nu från Handelshögskolan i Göteborg. Då startade vi som ett rekryteringsbolag för att vi såg att det fanns massa rekryteringsföretag, och vi tyckte inte att de var talanganpassade. Vi tyckte det var konstigt. Vi var talanger själva, hade pluggat på Handels, och vi tyckte det var så otroligt märkligt att rekryteringsbolag pitchade tjänster på oss. Men väldigt sällan frågade oss vad vi brinner för, vad vår värdegrund är, hur den kan matchas mot en företagskulturell sådan. Och vi såg ett utrymme för att ett kandidatanpassat rekryteringsföretag, det hade ändå gjort sig gentemot kandidaterna i varje fall. Och gör man det på ett ärligt, schysst, bra sätt, så bör ju rimligtvis vettiga kunder vilja komma till den och ha det i kandidaterna sedermera. Så på den vägen drog vi igång det, och vi gjorde det i 4-5 år tills vi började märka att om vi jobbar starkt med vår interna kultur och gör det på ett ärligt och genomgående sätt inifrån, och sen också kommunicera ut det i synnerhet på sociala medier, då kommer ju talanger till oss. Men tänk om vi gör samma grej för våra kunder. Då slipper de för guds skull använda oss som rekrytering, så vi kan hjälpa dem att bygga starka kulturer inifrån, sanna sådana, och kommunicera ut den till rätt målgrupper. Och inte bara be om saker, inte bara klicka på det här formuläret, inte bara läs det här inlägget, eller inte bara signa upp din mailadress, utan faktiskt ge dem matnyttig info kring vilka de är, vad de tror på, vad de står för. Och på det sättet bygga en identitet gentemot kandidaten, så att kandidaten själv känner, fasen, det här bolaget, de tror ju på vad jag tror på. Och på den vägen kom vi igång på employer branding spåret för 4-5 år sedan. Vi var nog lite tidiga där. Men vi märker hur tiden har kommit ikapp oss, och marknaden har mognat, och en coronakris på det har ju inte riktigt har inte missgynnat oss på något sätt, utan det sätter ju snarare ett fullt fokus på kulturen när de inte bara levs och finns i väggar, vilket de aldrig finns, utan vad som faktiskt finns mellan människorna och en gemensam tro och allt det där. Så att vi jobbar med employer branding och rekrytering idag, och det är en spännande tid att vara levande i.
Ja, för jag kan inte, alltså rekryteringsbiten måste ju givetvis ha påverkats jättemycket just nu.
Precis, och det är klart, och det visste vi väl hela tiden att det kommer att göra någon gång. Alltså en så pass uppåtgående konjunktur som det har varit under tiden vi har drivit Oddwork. Vi har inte gått runt och bara applåderat den, eller det har vi väl på något sätt, men vi har ju också insett att det kommer såklart inte vara så här alltid. Och är det verkligen bäst för alla parter alltid att ha ett rekryteringsföretag emellan? Svaret är ju nej på den frågan. Men ibland är det väldigt nödvändigt för att rekryteringsföretaget har ett annat nätverk eller har bättre kanaler att nå ut. Eller vad det må tänkas vara. Eller att partnern inte har tid. Eller sådär. Men i en utopi så behöver vi aldrig rekrytera en enda person till en enda kund. I en utopi så är våra kunder så pass jäkla grymma inifrån hela vägen till att det når ut till deras rätt målgrupper och personer de vill attrahera. Så att vår rekryteringsdel försvinner. Men jag tror inte vi kommer nå den utopin. Nu är den såklart påverkad till ganska stor utsträckning, och det är ju för hela vår bransch naturligtvis. Du kan inte rekrytera så himla mycket för att få ta del av regeringsstöd och sånt som väldigt många bolag använder sig utav. Men vi vill inte bli av med rekrytering. För rekrytering ger oss, det är en löpande marknadsundersökning på 4-5 000 intervjuer per år, där talanger sitter och berättar för oss vad som är viktigt för dem, vad de söker, vilka typer av organisationer de attraherar utav. Och då har vi liksom färsk realtidsdata hela tiden, varje dag, bokstavligt talat, och vi använder det för att veta vad våra partners på employer branding-sidan behöver göra, hur de behöver liksom positionera sig för att attrahera den talangen. Och den informationen kan ju inte marknaden i övrigt få veta innan någon grym branschkollega till oss är anställd eller någon annan gör sin employer brand research ett år senare och sätter ihop det. Så vi har väl ett års försprång där genom att ha rekrytering, och det är positivt.
Och det är ju jättebra, och det är klart att jag som har jobbat väldigt, väldigt mycket med rekrytering, anställt mycket genom employer branding, men också sett behovet av att ta in en byrå ibland. För att det är väldigt lätt i ett mindre företag att jag anställer sådana som är likadana som mig. Mm. Och då är det ju klockrent att kunna få den det komplementet. Så jag tror att den biten kommer att finnas kvar.
Mm, definitivt.
Du har inte ens fått presentera dig själv här.
Nej.
Vi gick direkt in på Oddwork. Men hur kommer det sig att du startade här? Vad var det som ledde fram till?
Nej, alltså den mycket ärliga beskrivningen är väl att jag, Charlie och Niklas, när vi pluggade på Handelshögskolan, vi pluggade tillsammans, förutom Niklas som tog en liten avstickare ner till Lund en sväng. Vi var jäkligt sugna på att driva bolag ihop. Det var liksom där det började. Mm. Och Charlie och Niklas hade drivit bolag ihop, de är barndomsvänner sedan de var 5-6 år gamla. De drev bolag ihop från de var 16, drev något skjortföretag online sådär. Och det gjorde de när vi började på Handels, så då bjöd de in mig till det och... Det första jag gjorde var att säga till dem att fasen, det här började ni lägga ner. Och sen fortsatte vi så. Vi försökte liksom starta bolag. Vi ville bara göra grejer vid sidan av plugget. Vi startade ett pizzakartongsföretag. Så vi gjorde reklam på pizzakartonger. Men samtidigt så jobbade vi extra på olika typer av jobb. Jag jobbade på bank. Niklas var faktiskt i den branschen som vi är verksamma nu. Och Charlie var säljare inom dagligvaruhandeln. Och vi, en gång i tiden så vi såg ju mycket kring rekryteringsföretag och vi kände mycket kring dem, och vi tror, jag läser på LinkedIn nu liksom, den känslan delas ju fortfarande av många liksom, en negativ känsla kopplat till liksom, rekryteringsföretag, det som ett sådant nödvändigt ont, det kände vi som talanger, och där någonstans började diskussionerna komma upp och vi såg en möjlighet, och därmed fimpade vi övriga idéer och så satsade vi på den här, och där visade sig att gud, det fanns en marknad för det. Och den liksom matchar personlig värdegång mot företagskulturell sådan, det gick kanon för oss från start. Och det är ju snart 10 år sedan liksom, som den tanken slog. Så någonstans var vi väl lite före vår tid just den. Det var inte så här. En branschkollega till oss släppte en reklam 2010. Där de band fast en kandidat i en katapult. Och sköt in den kandidaten i ett kontor. Mm. Och det låter ju helt sjukt idag. Det var en fantastisk reklam at the time. Och de fick massa uppmärksamhet. Jag tror de vann priser för det. Ja. Men hur låter det nu? Uh-huh. Och det var ju det vi såg då. Men gud, alltså den synen på talang, det kommer inte talanger acceptera liksom. Men min egen bakgrund är att jag är från Göteborg. Bott här sedan jag var 10 år gammal. Och pluggade på Hvitfeldtsgymnasiet. Pluggade på Handelshögskolan därefter. Under tiden jag gjort det så har jag haft förmånen att jobba med film också. Mm. Så jag jobbade som deltidsskådis. När jag var 17 år gammal så fick jag huvudrollen i en svensk långfilm som heter Ciao Bella. Som kom ut 2007 på. Massa biografer runt om i Sverige. Sen så har jag fortsatt göra film någon gång per år. Sen dess. Så du har säkert sett en man som heter Ove. Typ och lite olika. Just nu är det en tv-serie på Viaplay som heter Box 21 som jag är med. Så det är ett roligt break.
Men det är, så här, det är liksom. Det är bara för att det är roligt nu eller?
Ja.
När du fortfarande den önskan att få.
Nej, jag har aldrig haft den önskan. Att liksom, det har aldrig varit en dröm på något sätt. Det är väl klart att det kanske började. Tankar kring är det här en dröm började veckas när jag fick huvudrollen i Ciao Bella 2007. Mm. Eller 2006 fick jag rollen och filmade den. Men det har aldrig varit en dröm.
Vet du hur många människor där ute som gråter nu?
Ja, men ja, jag förstår det. Och jag har ju väldigt många skådespelare. Och jag får ju ofta höra, jag är väldigt ödmjuk inför det, att jag har haft en enorm jäkla tur. Liksom. Det är inget att snacka om. Det är ju en att få en sån roll som sin första roll och sen få fortsätta göra film utan att ens jobba som skådis en gång per år eller en gång vartannat år. Det är ju helt sjukt. Mm. Jag förstår det. Men vad jag också vet från mina skådespolare är att det livet de lever, det är inte... Så säg så här, jag pratade faktiskt med min polare om det här igår. 99% av tiden som skådis så är du liksom undrande eller väntande eller letande efter ett drömprojekt. Och har du tur, vilket jag har haft, så får du spendera 1% av din tid i de där drömprojekten. Och det är en stor skillnad gentemot företagande. Ett företagare så kan du få spendera 50% av din tid i de där drömprojekten eller i roliga saker och roliga grejer att göra. Så highs and lows är mycket, mycket oftare och mer vanliga i vanligt företagande tycker jag. Medan det är hur fett som helst, jag lovar dig, att åka på filmfestival eller stå på en filminspelning eller gå på en premiär. Sådär. Men det är verkligen inte vad man gör liksom. Nej. Det är inte lika fett att 2 år läsa skitdåliga recensioner i DN eller skämmas över någon som sågar dig fullkomligt liksom med fotknölarna i Aftonbladet. Det gör ont liksom. Och En sak som är riktigt seg med film, det är att du gör någonting, du filmar någonting och sen så tar det ett år innan det kommer ut. Och däremellan, mellan du har gjort din insats och tills filmen kommer ut, så ska den klippa, alltså filmen kan klippas om och det är en helt annan, det ska ljudläggas, det blir en helt annan film på många sätt. Och sen ett år senare så kommer ett slutresultat ut som du, Samuel, du ska sitta och tycka till om det. Och när du väl tycker till om det, då tycker du vad du tycker. Jag har ingen möjlighet att på, jag kan inte argumentera för att nej, men du ser på scenen på det här, så det, så här, det går inte, slutresultatet är vad slutresultatet är. Så funkar det inte i affärer. Har jag en missnöjd kund, så är det fett enkelt för mig att kolla vad kunden är missnöjd med. Och göra om, göra bättre, justera på priset, jobba på relation, eller vad som helst. Det har man inte i film. Och det är den kontrollen att faktiskt kunna påverka någonting efter det första insats, det gillar jag. Så det har aldrig varit en dröm. Men det är skitkul break en gång vartannat år från det här.
När ser vi det nästa gång på vita duken?
Nu får du nog, nu har jag en coronakris att hantera här, faktiskt, ett tag. Så jag kan inte riktigt se mig själv hinna eller ha möjlighet att göra film. För det blir ändå ett 2-3 veckors break. Senast jag filmade var nere i Rumänien, just där Box 21, för ett år sedan. Och då var det ju super, det var ju hur häftigt som helst. Alltså jag är ju en helt vanlig person som plötsligt får sätta mig på ett flyg ner till Rumänien och bli hämtad i en bil och kör till en studio. Det är ju helt det är lika overkligt för mig som det låter för dig liksom. Det är helt sjukt. Men det gjorde jag för ett år sedan och jag kände att den erfarenheten ändå gav mig så mycket energi från film att jag inte behöver det på något år till. Så att vi får se. Det får bli när det blir. Eller om det aldrig blir, så är det helt fint också. Jag är nöjd och stolt och glad över den filmmeritlistan som finns. Och jag har någonting att visa för framtida kids helt enkelt.
Nu har vi lite koll på vem du är. Skådis som insåg att talangen inte fick vara i centrum. Mm. Du startade här Oddwork, och jag kan säga det för er som inte har varit på kontoret, så är det ju någonting väldigt speciellt att komma in här. För det första så kommer man hem till Oddwork, så man klär av sig sina skor och så myser man runt i sina förhoppningsvis hela strumpor som man tog den dag. Det vet man ju innan.
Liksom, ja, exakt. Precis.
Ni har väldigt speciella mötesrum och samtalsrum här, så det är någonting annorlunda. Ni har lagt mycket tankekraft bakom det här kontoret.
Ja.
Och det smärtar mig lite grann att se det tomt just nu.
Ja, det smärtar mig med, ska jag säga.
Och det är de tiderna vi lever i nu här. Och jag vill ju, som med alla mina poddavsnitt, jag gör det för att jag är fruktansvärt nyfiken på ett sjukt sätt. Som gör att jag kan lägga så mycket tid på det. Mm. Men jag vill också skapa ett värde för dem som lyssnar. Mm. Och därför så tänkte jag ur liksom kandidatperspektivet. Det kan ju vara någon där ute som precis har insett att det jobbet jag hade kommer inte finnas kvar. Mm. Det kan ju vara så att man inte ens har fått sparken eller blivit uppsagd, utan man ser att livet kommer att se annorlunda ut. Mm. Vad är ditt första tips liksom för att positionera sig nu?
Mm. Så här, väldigt många har det nog väldigt tufft just nu.
Mm.
Alltså det har vi med. Alla, jag tror hela världen går igenom ett trauma på riktigt. Alltså så här, det måste nog beskrivas som det. Alltså ingen har varit med om det här tidigare. Och att dessutom på det då bli försatt i en sån situation där man blir av med jobbet. Eller för den delen oroa sig för att bli av med jobbet. Det behöver nog behandlas som ett trauma liksom. Mitt tips. Så här, ett generellt jobbsökartips. Jag försöker alltid vara. Det är en tvåsidig diskussion. Det är ju vissa tips man har som till företagen. Och sen så andra tips till kandidaterna. Som är andra sidan av det myntet då. Men så här är det. Jag brukar säga som så här. Skitsamma vilken tjänst det är. Det är fullkomligt skitsamma vilken tjänst det är. Det är inte vad man borde titta på, men det är bara vad alla tittar på. Mm. Generellt sett på kandidatsidan. Det här säger jag väl när jag är på Handelshögskolan och föreläser för ekonomistudenter eller på Chalmers. Liksom, och snackar för de studenterna. Man stirrar sig fullkomligt blind på vad det är för tjänst. Och det är ganska dumt. För jag vet, och jag tror att du vet, och många lyssnare vet, att om en person kommer in i ditt bolag som innerligt delar er värdegrund, innerligt delar er syn på hur ni löser saker och ting, och innerligt förstår det och snabbt ta sig an det, så kommer den personen oavsett roll att få mer och mer och mer och fler och fler chanser i er organisation. Medan kandidaten sitter där på andra sidan och bara läser en tjänstebeskrivning. Det kräver naturligtvis en stor prestigelöshet av kandidaten. Kanske till och med ta en tjänst man känner att man är flera nivåer förbi. Men this is not the time alltså. Så mitt första tips, det jag spenderar ganska mycket tid som finns här nu. Oavsett om man är permitterad eller om man sitter och oroar sig, så får man ju spendera den tiden på kvällarna om man nu inte har en permittering eller om man faktiskt inte har ett jobb. det är att faktiskt då researcha bolag och hitta information så mycket man kan kring vad bolaget är, vad de står för, vad de tror på. Och här behöver man akta sig för, jag brukar använda termen sminkade grisar, här behöver man akta sig för bolag som bara spelar upp ett bild på ett pussel från kontoret eller sådär. Och det, vi kan ju ofta ha en fördom på oss att kontoret ser ut som så här. Det är säkert en sminkad gris. Det är ju vårt jobb att visa att det inte är på det sättet liksom. Men jag som kandidat, mitt tips till en kandidat idag, det är att genuint försöka researcha bolagen man söker sig till. Och i den mån det går förbi sig rollen. Det här är inte en tid då man kan sitta och välja och vraka på rollen. Jag brukar säga att har du för ambition att bli vd på Apple, så är det nog troligtvis bättre att jobba med städet på Apple. Men göra det på deras kontor. Göra det på deras kontor och göra det efter absolut bästa förmåga. Och städa på ett sätt som du inte har blivit städat förut. Mm. Och verkligen visa att fasen, jag är full on game på det vi tror på här. Och min del i det just nu, det är ju att städa. Nu vet jag inte om det är ett bra exempel, men jag tror att poängen blir gjord. För gör du det på ett fenomenalt sätt i linje med deras värdegrund, så kommer folk snappa upp dig. Mm. Och snappa folk upp dig och bara se vem du är, så kommer du få chansen. Mm. Och får du chansen, då plötsligt kan du börja sikta mot roller. Och det är ju så här, en diskussion såklart är annorlunda i en pre-corona-tid. Mm. Så här, när det är kandidatens marknad, det skriks efter kompetens och sådär liksom. Men det är inte den marknaden nu alltså. Det har ändrats väldigt, väldigt mycket. Mm. Så mitt tips, ta reda på så mycket du kan om bolag. Syna dem i sömmarna liksom. Men för egen del, fullkomlig prestigelöshet kring vad du söker. In där, visa vem du är och hur du faktiskt lider med bolaget i fråga. Och förhoppningsvis går det bra för att du gjort ditt researcharbete bra från början. Och ta det därifrån.
Det tips där är alltså gå in, börja, titta, leta, sök. Var prestigelös, läs på om bolaget. Men du säger ändå att som när du har föreläst innan, när du pratar med kandidaterna, så förstår de kanske inte detta. Mm. Och de är ju ändå i den generationen som förstår det nya mindsetet. Mm. Men hur sjutton ska arbetsgivaren kunna förstå detta? När de har skickat ut den här annonsen och skrivit den här texten. Hur ska du kunna hitta den matchningen? Hur ska du som kandidat nå dem när du har gjort den här insikten? Jag vill bara in. Mm. Jag vill bara byta muttrarna här. För jag vet att det behöver göras. Mm. Hur kommer man förbi och in?
Så här, hur arbetsgivarna ska förstå det?
Ja, men för dem. Jag tänker att arbetsgivarna är kvar i sitt gamla mindset. Mm. Och har tagit fram den här mallen. Mm. Liksom, och så sitter du som kandidat. Hur ska du se till att du blir utplockad i den här högen av CV:n som de kommer få nu?
Det är en svår fråga. Alltså, du kan inte söka tjänster du är irrelevant för då kommer du inte bli utplockad ur tjänsten. Det är så det är. Det kommer finnas någon som är mer kvalificerad också CV-mässigt. Så ditt engagemang eller din delade värdegrund i det kommer inte räcka. Så låt mig rätta mig själv i det. Och naturligtvis finns det en stor mån av att du måste vara relevant för det. Mm. Det jag tänker, vad jag åsyftar när jag säger det jag säger, det är väl snarare, okej, du kanske tittar alltid ett steg upp på tjänst. Mm. Ja, kanske inte läge för det nu. Mm. Kanske titta ett steg ner. Och om du nu ska söka tjänster, du ska
att göra sig mer kvalificerad för tjänsten helt
ja,
enkelt.
Ja, precis. Du får ju placera dig själv i en kategori. Har du inte skruvat fast muttra tidigare, så kommer du troligtvis inte göra det nu heller. Då finns nog någon mer lämpad för det nu. Liksom. Mm. Kommer du som direkt från student, nej, då får man ju verkligen släppa den prestigelösheten. Så kanske kommer och bli inpräntad i en från handelshögskolan eller vad det nu må tänkas vara. Initialt, det är krig där ute. Liksom. Och alla krigar för samma sak. Mm. Såklart, så att snarare bara släpp garden och prestigelösheten helt och fullt är väl mitt tips. Och sen så är det ju det, så det finns ju massa sakspecifika tips som man kan säga till arbetstagare, alltså en rekryterare generellt sett, eller jag brukar beskriva det generellt kring rekryteringsbranschen eller kring rekryterare som också rekryterar internt, de jobbar ju som en sökmotor gör. Alltså om man söker en mutterdragare, heter det så? En mutterdragare för sin kund eller för sin chef. Mm. Så kommer du leta efter ordet mutter i någons CV. Liksom. Och det är ju inte glada nyheter för den som inte orkar ändra sitt CV för varje tjänst. Och jag uppmanar inte att stå och ljuga sitt CV på något sätt. Men att faktiskt utforma sitt CV efter varje given tjänst på ett sådant sätt så att det bäst matchar kraven. Det är som att göra en målgruppsoptimering på Google. Söker jag pizza utkörning Göteborg, så kommer ju svaret som kommer upp vara den som absolut bäst optimerat sin sida mot pizza utkörning Göteborg. Jag är ju väldigt sällan på sidan 4 och scrollar liksom. Och det funkar exakt på samma sätt, bara det att sökmotorn i det här fallet är rekryteraren. Så finns ju vissa sådana sakspecifika tips också, som att faktiskt anpassa sitt CV och inte gå utanför ramarna kring vad som är sant och inte, men faktiskt terminologi eller tydliggöra det på ett sådant sätt. För rekryterare, så gör du rekryterarens jobb enkelt, du sätter dig själv på första sidan på Google. Men
det där är ett väldigt bra tips.
Det är ganska handfast.
Det säger vi igen. Alltså att, eller det jag hörde dig säga, rekryteraren är lat.
Ja, så är det ju.
Så hamna på första sidan. Mm. Hamna överst i höger genom att vara mest relevant för den tjänsten. Har lite grann förlåtknutit till det du säger innan, att man måste ändå läsa den här annonsen som man kanske tycker är lite, yes, lite stolpad och lite tråkig och, yes, sådär. Men hitta nyckelorden i det, för det är det som ändå ska matchas. Yes.
Och sen ska man komma ihåg att om man bara tar rekryteringsbranschen i sin helhet och så rekryterar den, vill ju inget heller än att du får jobbet. Rekryteraren får ju för guds skull betalt för att ge dig jobbet. Så,
och de vill presentera så stark kandidat som möjligt för att det gynnar deras
affär. Såklart, såklart. Så att rekryteraren får din hjälp och att göra dig själv till en ännu starkare kandidat, det är bara gynnsamt för rekryteraren. Så det är väl ett ganska konkret sådant handfast tips. Men mitt absolut bästa tips är genuint att släppa prestigelös, eller släppa prestigen. Mm. Kopplat till att alltid titta uppåt, eller alltid titta på värdegrund. Titta på värdegrund. Jag vet själv från vänner och nära personer runt mig, när de tittar tjänst, tittar de bara tjänstetitel liksom. De kan diskvalificera tjänster på en tjänstetitel. Jag tycker det är fel. Mm. Jag tycker det är synd. Det kanske är rätt i en fullkomlig högkonjunktur när det verkligen finns det möjligheterna. Men inte i den här tiden alltså. Nej. In på bolag som tror på rätt saker. In med bolag som genuint bryr sig om dig som person, som inte kastar av dig det första de gör liksom. Nej. Och tar det därifrån.
Om vi säger då, vi har hittat rätt nyckelord så det dyker upp där i rekryterarens topplista. Ja. Hur står man ut där med sitt CV och sin ansökan? För då vill jag också säga så här att idag tittar man på LinkedIn och alla de här, ja, verktygen som finns. Så, ja, finns det ju ett sätt att easy apply, du bara trycker på knappen. Vissa vill att man ska skriva hela CV:t igen. Mm. I en databas och sen så ska man ladda upp det som man redan, ja, har skrivit en gång. Det är ganska tröttsamt sådär liksom. Men vad är det sen då i CV:t som sticker ut som gör att man är intressant liksom?
Okej, det är så många bitar. Så låt mig ta det här tillbaka till pizzaexemplet för att förklara det här. Okej, så först så söker vi på Google pizza utkörning Göteborg. De resultat som man har på första sidan, det är de som är bäst sökmotorsoptimerade. De har flest gånger, eller på ett mest relevant sätt, sagt pizza utkörning Göteborg. Och jag strämmar nu och jag är sugen på pizza. Intressant. Så jag går in på första sidan på Google och så öppnar jag första länken. Och så ser hemsidan förjävlig ut. Jag är sugen på pizza. Därifrån beställer jag inte. Det här ser inte gött ut liksom. Och så går jag in på nästa. Och jag har ju sökt på utkörning, men där på sidan står det tydligt att nej, men vi kör inte ut. Jaha, nej, okej. Då går jag till tredje. Tredje pizzerian ringer jag och försöker beställa. Men han vet inte vad jag snackar, eller hon vet inte vad jag snackar om. När jag ringer pizzerian. Och så fjärde ringer jag. Och ja, det är en fräsch sida, bra bilder på pizzan. De kör ut och de svarar trevligt och tar emot min beställning. Och vet varför jag ringer. Så jag beställer från fjärde. Mm. Okej, i en rekryteringsprocess. Vi tittar på, naturligtvis, för att göra livet enkelt för oss själva. Jag menar, snart, det är på väg, vissa ATS-system, alltså Application Tracking Systems, börjar ju redan göra den gallringen nu automatiserad, så att vi får upp CV:na högst upp som är mest relevanta givet kravprofilen så att säga. Så de redan gör en så här sökordsoptimering gentemot kravprofil versus CV. Och så kommer vi in på första CV:et, så ser CV:et förjävligt ut. Mm. Och så går vi in på andra CV:et och så, då har man då angett då att jag har massa erfarenhet av skruva muttrar, vad vet jag. Men sen så ser vi, man har ju aldrig jobbat med det överhuvudtaget. Eller den tredje personen vi kontaktar och så ringer vi. Tjena på Akademi, jag ringer från Oddwork. Kontaktar dig angående den här tjänsten på det här bolaget. Vilket bolag då? Jag har sökt så många tjänster. Jag vet inte. Jag ska bara kolla min data. Jag har sökt så många, jag har ingen aning. Mm. Och sen så ringer vi nästa kandidat då som har ett superklint CV, rätt erfarenheter som vi kan säkerställa, ringer och är jätteglad för att vi ringer för just den här specifika kunden. Vad glad vi har väntat på det här samtalet. Mm. För den här tjänsten känns rätt på det här sättet. Mm. Det är klart att den kandidaten blir mer relevant än alla andra, så att säga. Så mitt svar på den frågan är, och varför exemplet med pizza på Google, jag vet inte om det var ett exempel. Men det är kort och gott, det är så många olika delar som behöver lira i det. Alltså vårt jobb att hitta rätt person till en av våra partners. Och intresset, alltså hygienfaktorer som hur det ser ut, hur man framställer sig, att man har kompetensen. Allt det spelar in. Mm. Allt spelar in.
Men så rent formspråket på CV:t är viktigt också. Nej, att det ser tilltalande ut, att det är en schysst pizzameny liksom.
Ja.
Att man får med sig alla pizzor man kan göra.
Hur känner du när du scrollar en pizzameny som är 7 sidor lång? Mm. Det är jobbigt. Mm. Men du, en pizzameny som är 1 sida lång, den är överskådlig. Mm. Det är klart. Och nu, det är ju ganska specifika tips. Mm. Men...
Jo, men det är det man kan behöva nu också, tror jag. Mm. Att vara verkligen så att man konkret kan påverka. För att någon säger, ja, det är relevant. Ja, men hur då?
Ja, visst. Nej, jag fattar.
Så det är klart att titta på någon som får med nyckelorden så att man bubblar upp och sen att det är snyggt och trevligt. Och vart hittar man den bästa CV-mallen?
Du, det finns massa bra gratis, tror jag, till och med, liksom, sidor på nätet där man bara kan trycka in sina uppgifter liksom, och spotta ut ett skitsnyggt CV. Så enkelt kan det vara. Men det kan ju också vara förödande när du gör det. Och sen så är det felstavningar i det där.
Ja.
Och så står det sen i ditt personliga brev att du är en noggrann person. Det är du inte. Det är du inte. Om du skickar in det så liksom. Nej, men så det är så många...
Och det är klart att ni är ju tränade för att hitta dem.
Ja, alltså, vårt klart. Jobb återigen. Så här, ingen blir gladare än... Nu pratar vi bara om rekryteringsdelen förvisso då, vilket är halva vår verksamhet. Men ingen blir gladare än rekryteraren för en perfekt ansökan. Alltså gud, vi sitter och searchar LinkedIn dagligen hela tiden för en perfekt ansökan. Vi tjänar pengar på att få in en perfekt ansökan. Men kommer det en ansökan då som inte är tillräckligt bra, så är det ju vi som inte kommer göra en lyckosam rekrytering för vår partner.
Nej.
Så att, gud ja, ingen blir gladare än oss, men det är ju en, det är ett, det är första presentation. Det är som vilken försäljning som helst. Det är som vilken försäljning som helst. Jag menar, hur känner du när du går in i skoaffären, hittar ett par skor och så lägger hon fram din storlek till dig och så är det en stor fläck på skon. Det känns ju inte gött.
Nej.
Den köper du inte. Och det kan liknas vid ett CV som inte är bra sådär, men eller anpassat för en tjänst, eller om du får fel storlek på skon sådär. Så det är så många olika delar i det, och man får bara, det är lite tvådelat skulle jag säga, för precis som vilken försäljning som helst så är det ett numbers game också. Alltså i en sån här tid så får man förvänta sig att så här funkar vanlig försäljning, om man bara kollar renodlad försäljning med telefonen som verktyg. 100 samtal i vanlig försäljning genererar 40 svar ungefär. 40 svar genererar ungefär hälften i liksom som blir samtal, 20 lägger på. Så då har vi 100 lyft, så att säga, 20 pers kvar. Av de 20 så kan man lyckas boka möte med 8. Och av 8 så avbokas 2. Så då har vi 6 stycken kvar. Av 6 stycken så kommer ungefär 2 eller 3 faktiskt offereras på en tjänst. Eller på ett köp. Så 100 samtal, och det här trackar vi hos oss liksom, i den mån vi jobbar med telefonen som verktyg, vilket vi gör till viss del. 100 samtal leder till 2-3 offerter. Och jobbsökare funkar på samma sätt. Så här, du kommer behöva söka en jäkla massa jobb liksom. Och om man då kommer ihåg vad jag sa tidigare med att man behöver lägga ner en kvalitativ research-tid och faktiskt titta på bolag. Ja, det är ju ett megajobb. Det är inget snack om, alltså, att söka jobb är ett heltidsjobb liksom. Det är inget att snacka om. I synnerhet i dessa tider, kanske inte i en marknad som vi såg innan en coronakris liksom. Man måste, som det är en kvantitativ lek och kvalitativ sådan också. Vi kan inte stå och ringa vilket bolag som helst på samtal 78 och inte veta vad de jobbar med. Vi sitter inte med ett dialer-system och bara låter det plinga på och svara i telefon, utan vi gör research inför varje samtal liksom. Så det är båda bitarna. Det är liksom det kvantitativa, måste hålla siffrorna uppe, om du nu ska ha 2-3 erbjudanden till slut. Men du behöver också göra det kvalitativt. Och det är väl det som gör det fett jobbigt.
Ja, det är precis som du säger, men det finns ingen anledning att sminka grisen om hur det är att få ett jobb idag heller.
Nej,
liksom. Det är ju den sanningen. Liksom.
Om
man tittar sen då, när vi får det här förhoppningsvis samtalet från Oddwork, när ni säger att ni vill, för då tar ni en telefonintervju i första läget, eller ringer ni direkt och bokar?
Nej, vi gör alltid en telefonavstämning först, och där försöker vi stämma av vissa kompetensbitar såklart. Vi stämmer av vissa saker, alltså bara formella frågor kopplat till det också. Har vi ett absolut lönetak som går till 35, och du har helt rätt CV, men vi ser på det på din bakgrund att här kommer troligtvis vara dyrare och kunder kommer inte betala det, så stämmer vi av det direkt naturligtvis en sådan sak för att inte ta din tid eller vår tid eller någons tid i onödan liksom. Så ett sånt typ av samtal inleds det alltid med innan vi alltid träffar kandidaterna personligen, och just nu så är det, sker ju alltid digitalt naturligtvis i och med att kontoret här runt oss är tomt. Och så finns det massvis med olika steg i det också, lite beroende på vilken typ av process det är. Men varje steg ska vara välgrundat tills vi går vidare till nästa.
Och då blir ju samtalet mycket en check, och sen självklart jätteviktigt hur samtalsklimatet är där, i hur man, alltså om man har haft ett trevligt samtal.
Ja, men såklart.
Som är sunt förnuft egentligen.
Visst är det så, och vi brukar säga att första samtalet ska liksom stämma av att de uppgifter vi har fått stämmer överens med verkligheten och mot kravprofilen. Sen mötet på plats hos oss Det är därför man tar av sig skorna här. För att man ska känna att man kommer hem till Oddwork. Det ska vara väldigt ofta. Nu kommer jag hålla upp mina händer och det ser inte lyssnarna, inser jag ju. Men väldigt ofta så är, och det här tyckte vi var så fett skevt när vi drog igång Oddwork. Alltså i maktbalansen mellan rekryterare och kandidat. Skev. Så att rekryteraren sitter med makten. Mm. Och kandidaten sitter där med mössan i hand och ber om ett jobb typ. Och hos oss, det får aldrig vara så. Den maktbalansen hos oss måste vara, eller det måste vara helt jämnt. Alltså snarare att kandidaten i så fall har makten liksom. Och vårt jobb är att serva kandidaten i att försöka förstå. Vart är du? Vad vill du? Vad tror du på? Vad är din värde? Vad är viktigt för dig? Sådär. Och sen snarare matcha in det. Bara, är det här rätt gentemot den här tjänsten vi har? Liksom. Det jobbar vi stenhårt på. Liksom att det ska vara en otrolig kandidatupplevelse. I det. Och det är klart att vi inte alltid lyckas med det heller. Det vore helt sjukt om vi lyckades med det i varenda möte. Men det är verkligen vad vi håller som eftersträvansvärt. Och en del i det är att man kommer hit och man tar av sig skorna. Och det är bara så icke-formellt som det bara går. Ett samtal hemma hos Oddwork. Och vårt jobb, vi är tydliga med kandidaterna. Vårt jobb är för guds skull att lösa det här jobbet till dig. Vi tjänar pengar på det. Det är ju vår part. Du betalar inte oss, kära kandidat. Så vi är ju din slav i det. I att lösa ett jobb. Sen kan inte vi frånse det krav som finns, eller en kravprofil som finns, för vi den har en partner som vi såklart också vill göra 110% nöjd. Vårt jobb är matchen, men vårt ingångsvärde i samtalet med kandidaten är kandidaten.
Och sen tar man sig igenom samtalet, kommer hit på en intervju, då är man, börjar man närma sig målet. Men har ni enskilda intervjuer med kandidaten innan kandidaten får träffa?
Alltid.
Ja. Då lägger ni mycket tid där.
Vi lägger så pass mycket tid att vi har 4000 eller 5000 intervjuer per år. I ett normalläge. Och det är därför vi har ganska många mötesrum runt oss.
Och där är såklart att då stämmer ni av allting som ni har fått uppgifter. Återigen, som ni har sett i CV:t, stämt av telefonsamtalet och här. Hur vinner du atmosfären i rummet då?
Hur
vinner man som kandidat i mötet? Liksom, och känner att man går därifrån, shit, nu får jag träffa...
Jag skulle snarare säga att hur vinner Oddwork det mötet? Alltså det är ju tvärt. Alltså, vårt jobb är att få kandidaten att känna sig så pass trygg, öppen, så att personen i fråga kan sitta och vara helt ärlig gentemot oss och därmed vår partner. Så att jobbet snarare är hur vinner Oddwork kandidatens förtroende i att kunna öppna upp sig, vara så pass ärlig, kunna till och med förbise rollen som ligger framför den, för att vi kan konstatera att fasen, vet du vad? Det du beskriver, vi tror inte du ska vara där. Nej. Vi tror inte du ska vara där, helt ärligt. Alltså vart du kommer ifrån sina tider. Vi tror faktiskt inte du ska vara där. Och de bästa nej tack möten är ju de där kandidaten själv säger, shit, tack för att ni är så jäkla ärliga i det. Så hur kandidater vinner det mötet är ju att faktiskt, eller Oddwork vinner mötet genom att skapa det förtroendet hos kandidaten, samarbeta med kandidaten på ett sådant sätt att vi äger rätten att påverka kandidaten. Och sen kan ju den påverkan vara, du vet du vad, det här är absolut klockrent. Du måste träffa Hanna eller Mats. Imorgon löser vi det. Och vi äger rätten att påverka kandidaten för vi har ett förtroende i grunden. Eller för den delen om vi säger till kandidaten, vet du vad, det här är inte rätt. Liksom. Utifrån vad du beskriver så är inte det här rätt för dig. För dig, kära kandidat. Och sen finns det ju naturligtvis, nu pratar jag ju utopiska scenarier, det finns ju helt klart möten som inte är lika, nu glorifierar jag ju det liksom när jag pratar om utopier, som helt enkelt är fel. Det är inget bra möte. Nej. Det är ju alldeles självklart, det finns sådana också.
Och det är men när jag tänker ur kandidatperspektivet när man har kommit så långt så vet man att det fortfarande är sannolikt ganska stor att du går in med inställningen att det är en tävling. För du vet att det kanske är 3, 4, 5 andra personer som under samma dag, du kanske möter dem i dörren när du går. Liksom. Det är ganska pressat och ganska jobbigt att sitta där. Hur förbereder man sig?
Som kandidat? Det är så svårt för mig att svara på det, för jag funderar mest på hur förbereder vi oss för
jag tycker det är så intressant, för ni har en annorlunda inställning till rekrytering. Det är ju rätt uppenbart.
Jag kan väl börja med att säga, hur förbereder vi oss? Vi gör ju allt vi kan för att kandidaten bara ska kunna slappna av här, vara sig själv och bara våga prata med oss och skapa det förtroendet. Så vi funderar så mycket på det, men nu ska jag fundera på, hur ska kandidaten förbereda sig?
För det är inte det normala. Jag tror inte att det är den normala kandidatresan. Jag tror inte det är normalt att man känner så inför det mötet.
Nej.
Tyvärr.
Nej, jag vet ju det. Alltså vi gör massa grejer liksom, i all typ av kommunikation och sådär som någon kandidat innan ska vara avväpnande i det. I att ta ner det här till en jämlik nivå. För det du beskriver här nu är att kandidaten kommer dit med en förväntansbild kring en skev maktbalans.
Mm.
Och vårt jobb hela vägen till mötet är att visa kandidaten, hej kära kandidat, det kommer inte vara så här. Fasen, vi tjänar pengar på om vi hjälper dig. Mm. Så det är vad vi tror på, att du ska våga drömma och göra vad du verkligen brinner för.
Mm.
Hur ska kandidaten förbereda? Jag är så försiktig med att ge de här tipsen, för rätt för det så ger jag tips och så förbereder kandidaten på ett sånt sätt, så går de till någon annan rekryteringsfirma som inte gör som vi gör alls.
Ja, men det är de frågorna jag försöker ställa.
Och så blir man kanske bränd. Nu vet jag att väldigt många i vår bransch börjar bli jäkligt duktiga på det här också. Så jag ska absolut inte trashtalka den på något sätt. Det finns sjukt mycket duktiga rekryterare där ute som verkligen värnar om det här väldigt, väldigt hårt också. Men jag tror att man som kandidat kan förbereda sig, nu tar jag den här på uppstuds, men genom att faktiskt våga sätta den förväntansbilden själv också. Inte på ett aggressivt attackerande sätt liksom. Men sätta förväntansbilden mot rekryteraren. Att det här för mig är viktigt. Jag är inte bara här för att vinna tävlingen. Jag är här för att utreda lika mycket. Liksom.
Mm.
Så hjälp mig utreda, kära rekryterare. Hjälp mig med de här svaren. Men allt det här kommer tillbaka till förberedelserna. Beskriv chefen. Beskriv min närmsta chef. Du jobbar ju, du rekryterar ju åt personlig fråga. Hur har han varit i rekryteringsprocessen? Hur behandlar han dig? Vad är det för person att ha att göra med? Sådana typer av frågor. Jag har kommit på det här. Jag bara tänker om jag själv eller om någon nära mig går på en intervju och jag hade gett för tips.
Mm.
Och det har varit sådana grejer tror jag. För att faktiskt visa för rekryteraren att, hörru, maktbalansen här ska vara jämn. Men det är ju jäkligt lätt att slå över här. Så att man fullkomligt sitter och massakrerar en rekryterare. Och jag tror inte det är till någons gagn heller.
Nej, men jag tycker du lyfter fram det på ett väldigt bra sätt och ett väldigt viktigt sätt att du faktiskt, där har man ju kommit så långt så att man är relevant på alla sätt och vis och då är det verkligen tillbaka till matchningen. Och vet man det när man går in i det så kommer du ha ett bättre självförtroende, du kommer känna dig tryggare i den situationen och så blir det förhoppningsvis ett bra samtal. Yes. Man kan ställa lite frågor åt båda håll liksom, om hur matchningen ska vara, för det är ju till syvende och sist, även om det är tuffa tider, så du kan ju inte ta ett jobb där du inte mår bra långsiktigt heller.
Nej. Sen får man ju i dessa tider kanske väga det mot att må jävligt dåligt kortsiktigt för att man inte har ett jobb liksom. Det är ju speciella tider, det är det.
Vad ska man göra då för att påverka? Kan man påverka, inte jag tänker på företag som ska anställa i en process där en utsedd rekryterare, eller ska man respektera det och gå via rekryteringsfirma?
Du menar att gå förbi rekryteringsfirma? Mm.
Jag tänker att man ringer och kollar och ökar ens chanser eller man bara jobbar då?
Jag läste en post om det på LinkedIn häromdagen. Där någon ivrigt hävdade att det var det bästa sättet. Och att rekryteringsbolag är kassa på alla sätt. Sådär, och att man ska göra det. Jag tror inte det hjälper alltså. Jag tror inte det hjälper. För att kunden i fråga har en fullgod anledning. Alltså det är inte så att våra partner tycker det är skitkul att bara slänga ut ett rekryteringsarvode. Och betala den fakturan liksom. Det är ju klart att de har gjort det av en fullgod anledning. Och ofta, väldigt ofta, så är det en anledning att de inte har tid. Eller att de inte har möjlighet själva. Och att de vill kvalitetssäkra den processen. Eller vi är en viss kandidat. Så här, går man till Oddwork och använder oss för rekrytering, så är vi en förlängd arm för våra partners. Alltså det ska ju, vi jobbar ju så mycket med vår egen positionering, kandidatupplevelse, för att våra partners ska kunna freerida på det naturligtvis. Alltså det ska ju säga någonting om bolag X som använder sig av Oddwork. Det säger ju någonting om dem, om vilka de är.
Exakt.
Deras värdegrund liksom. Och ofta är den anledningen som våra partners har ganska välgrundad. Och när man ringer till chefen, ja, jag vet inte, jag skulle inte avråda från det heller, men jag tror inte det hjälper i en rekryteringsprocess. Sen så kan det ju vara så att om man tycker att jag är fullkomligt kass på mitt jobb, nu gör inte jag rekrytering förvisso längre, tack och lov, jag har mycket bättre folk som gör det nu för tiden. Men så äger man den rätten, tycker jag, att slå en signal direkt till bolaget. Bolaget i fråga behöver veta om rekryteringen inte gör ett fullgott jobb. Men om du är en missnöjd kandidat, så att säga, som inte är the perfect match för jobbet, så att alltså rekryteraren har gjort sitt jobb, så hjälper det inte så den signalen.
Jag tycker det är jättebra att du säger det på precis det sätt du säger också. För som jag sa innan, du tar ju hjälp av en byrå när vi behöver den hjälpen. Det finns väldigt bra anledningar till att man gör det. För det är ingen som vill betala arvodet till onödan.
Liksom. Så är det
absolut. Så det ska man verkligen tänka på. Men vi kan ju också ha om vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, så finns det ju företag som nu som självklart sett lägger ut en annons på LinkedIn eller GP, om jag vet inte om de har någon jobbannonsidan längre, men där det är arbetsgivaren direkt som söker, är det värt att ringa då, tycker du?
Ja, men definitivt. Det är klart det. Och alla regler vi har pratat om tidigare gäller fortsatt. Alltså exakt samma sak. Då är det ju att de gör det själva, och det är väldigt många gör det, och det är helt fine liksom. Så självklart ska man slå en signal då. Men jag tycker ju också att så här, tänk på ditt eget jobb. Och om du, kära kandidat, på ditt egna jobb som du har haft eller har i framtiden, har satt upp en process för någonting, och så kommer en kandidat till dig och inte följer den processen som first order of action, det är rätt segt. Det är rätt segt. Det står tydligt, klicka på den här länken, och det är ju inte för att man älskar formulär och länkar, utan det är ju för att då kommer du direkt in i ett ATS-system istället för att mejla rekryteraren i fråga via mejl och bifoga ditt CV. Då lägger du till två steg till för rekryteraren. Så att det är klart man ska ta den kontakten själv, med följ instruktionerna.
Ja, och det är jättebra att du säger det, för man tycker att de här instruktionerna jobbar, för du ska söka 100 jobb för att få gå på 3 intervjuer enligt den tidigare tesen då. Och då är det ju väldigt besvärligt med alla de här olika systemen. Varför finns det ingen standard?
Ja, det kommer nog. Ja. LinkedIn börjar ju bli det liksom.
Ja.
LinkedIn börjar bli en standard och som man bara trycker på en knapp. Sen så är du inne, och det tar ju naturligtvis bort vissa av delarna kring specialisering och sådär, kring tjänster som jag står här och predikar. Men så kommer det bli. Finns ju, ta Team Taylor, fantastiskt verktyg. Vi använder det också. Mm. Alltså det är kanon på alla sätt. Det finns många jättebra verktyg där ute, nämnde jag än. Men det finns väldigt många bra. Vi kommer nog se en konsolidering där. Ska du se.
Precis, så att du har ett typ av formulär som man kan använda överallt. Liksom.
Ja,
men det, självklart, tar inte det bort jobbet, hemläxan du måste göra för att känna jobbet
visst,
du söker.
Visst, men just nu så är ju den lilla samlingspunkten just LinkedIn Easy Apply. Du trycker på en knapp så rinner liksom. Mm. Men det tar ju bort vissa moment i detta som kan vara till din fördel. Exempelvis att anpassa ditt CV. Använda exakt samma terminologi som eftersöks. Mm. Mm. Hamna högst upp på listan. Det är inte få personer som söker de här. Det är så jäkla enkelt att söka med LinkedIn Easy Apply. Så jag kan också berätta för att det är inte få som gör det.
Nej.
Det är ju, där är ofta kundens utmaning eller våra parts utmaning att de får in 170 ansökningar och inte orkar gå igenom det liksom. Och så kopplar de in oss liksom.
Mm.
På det.
Våran tid springer iväg.
Mm.
Men jag vill ändå ta den sista spåret som jag vill få med här, och det är de här spontangrejerna nu. Hur spontan kan man vara att kontakta företag, tycker du, som inte har någon tjänst ute?
Jag tycker man kan vara hur spontan som helst. Om det är någon gång folk har tid, så är det nog nu.
Mm.
När hela världen står stilla. Om det är någon gång alla tvingas vara fullkomligt rationella, så är det nog nu. Och man är ofta så jäkla begränsad i sitt jobbsökartänk. Man kan inte komma på mer än 5 bolag typ. Och det är precis som en prospektering i försäljning. Det är svårt att komma på bolag. Men om man bara tittar upp lite, finns det hur många fantastiskt fina företag som helst där ute. Om man börjar gräva lite i det, så finns det. Alltså det här 100 exemplet är verkligen bara en direkt koppling till försäljning. Liksom. Det behöver inte finnas någon sanning i det alls. Men det finns 100 bolag där ute. Det är inget att snacka om. Det finns många tusen spännande sådana. Det handlar bara om din förmåga att faktiskt lägga ner tiden och hitta dem. Liksom. Så att slå en signal, ta ett spontant samtal. Folk har tid nu. Jag har nog aldrig upplevt att folk svarar så mycket telefon som jag nu.
Nej, jag håller med dig till 100%. Och jag kan också säga så här. Om du nu idag ska köpa en ny bil.
Mm.
Så vet du att du går in på Volvo, så får du 100 000 rabatt genom att bara öppna dörren.
Exakt.
Och det är precis samma sak på talangmarknaden. Och det vet ju de också. Nu har du faktiskt chansen att få in en talang till ett väsentligt mycket lägre pengar än vad du behövt göra.
Ja, visst.
Så att intresset finns.
Visst är det så. Det är en sån speciell tid på så många sätt. Och vi kommer ju se tillbaka på den här skräck, men också lite förtjusning tror jag kring vad som hände och vad man gjorde sådär. Och väldigt mycket kommer ner tillbaka till insatserna man gör själv.
Mm. Så var aktiv i allt du kan göra. Ska man jobba med LinkedIn aktivt också, tycker du?
Jag tycker det. Alltså det är också en hygienfaktor att vara där och göra rätt grejer. Sen så jag är inte där och personligen och skriver massa posts som inte alltid är värdeskapande och sådär, bara för att synas eller få delning överhuvudtaget liksom. Jag vet att det är många som gör det och det är kanon liksom, men fokus måste vara värdeskapande, alltså man måste ha någonting att bidra med, någonting att ge där. Så att det får man gå till sig själv, vad man gillar och hur man kan ta sig. Men LinkedIn det är en hygienfaktor idag, det är inget snack om.
Bra. Hur gör man för att komma i kontakt med dig då?
Man kan ringa mig på 0737 57 1104 eller pojan@oddwork.se.
Snyggt.
Jag ger alltid ut den. Och sen så får vi se när den dagen det behöver användas så slutar jag ut den och byter nummer. Men det funkar nog bra än
så
länge.
Ja, men så är det. Men det är förvånansvärt få som tar chansen att ringa.
Ja, men det är ju det. Det är så jäkligt mycket lättare att ringa.
Ja. Ja, men det är ju det.
Och jag är en av dem som svarar på okända nummer. Ja. Inte från Mali, liksom. Men, men om det är ett bekant sådant så gör jag det alltid. Så det är bara verkligen genuint slå en signal för guds skull.
Kul att höra att du finns tillgänglig. Stort tack för att jag fick komma hit till ert ensamma kontor. Nästa gång vi ses så sprudlar av energi här.
Ja, jag längtar till den tiden. Alltså. Herregud vad gött det skulle bli.
Det kommer bli underbart. Vi kommer ha så mycket roligt. Vi kommer kunna se tillbaka på den här tiden. Tacka för alla lärdomar vi fick.
Tack själv. Tack för att du fick med.
Grymt. Vill du som lyssnar komma i kontakt med mig så gör du det på LinkedIn eller genom Instagram. Och då är mitt namn Samuel Lindén du söker på. Ha nu en fantastiskt bra dag. Så hörs vi igen. Hej.